One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Let's get ready to rumble!
Välkomna till mitt andra hem, podden. Med oss sitter Amanda, yes. Rodde. Och så har vi the big fucking superstar, Sunny Dahlbeck. Välkommen.
Tack så mycket, tack.
Vad tycker du om min presentation? Stämmer det in?
Ganska cool. Ganska cool. Jag känner mig lite så här, lite cool.
Så. Du är fan mest superstar i det här rummet.
Va? Vad fan betyder det?
Efter Rodde. Jag lägger mig.
Det var underförstått, var inte det?
Ja, precis. Det visste vi ju redan.
Exakt. Hur mår du?
Jag mår bra. Tack för att ni ville ha med er.
Podden handlar ju om träning.
Yes.
Träning i all utsträckning egentligen. Mm. Ingenting som säger där man känner så här, men det här går gränsen mellan träning och... och vi ville snacka med dig. Vi ville kolla vad är det som händer i ditt liv. Och egentligen, om vi kan börja lite kort. Kan du dra en liten kort historia om vem du är? För de som inte vet, inom fightervärlden vet ju stort sett alla, i alla fall i Sverige. Men för de som inte vet vem du är.
Ja, Sunny Dahlbeck heter jag. 25 bast. Och du och jag rådde vi tränade tillsammans när du var yngre och jag var liten. Så vi började med kampsport när jag var 15 bast och har kört sedan dess. Och så har jag varit professionell började gå proffsmatch 2011. Så att det har gått upp och ner och man vinner och man förlorar, men i stora hela så har det gått väldigt bra.
Lever du på fightingen?
Nej, det går liksom nästan inte att göra riktigt. Så att, jag står i en bar på helgerna. Men,
ja, det är inte bara för att det är kul. Alltså.
Det är inte fint. Alltså, självklart skulle jag vilja bort från det, men jag vill ju självklart kunna leva på min sport och kunna utveckla den fulla potential som jag vet att jag skulle kunna utveckla, alltså komma så långt jag skulle kunna ifall jag hade förutsättningar för det.
Men det är ren thai-boxning du sysslar med? Exakt. Inget K1, inget UFC?
K1 matcher har gått mycket också i Tokyo. Så det är thai-boxning och K1 som jag brukar tävla i.
Vi kan ju lägga till att K1 är ju inte en sport, det är en regel.
Exakt.
Thai-boxning är en sport.
Exakt. Thai-boxning is life.
Ja, jag vet inte. Vi känner ju varandra ganska bra. Ja. Vi vet ju, vi har alltid sagt att thai-boxning är thai-boxning. Ingenting annat existerar.
Exakt.
Vad är det som får dig att gå K1-matchen? Är det pengarna?
Alltså, det är inga pengar att prata om heller riktigt. Det är inga pengar att prata om heller. Alltså, inte... K1 är i Japan. Det första matchen gick i K1. Liksom. Japan var för att det var fett att åka dit och fick en bra match där.
Det är stora galor liksom.
Stora galor är väldigt, väldigt uppskattad. Alltså kampsport är uppskattat, eller vad den gör i Japan är nästan uppskattat. Så att om 1% av Tokyos befolkning gillar det, så är det ganska många ändå. Om 1% av...
Typ som hela Sverige.
Ja, exakt. Ja, det är sjukt. Typ så att såhär, vissa nyckelringar med mig på och såhär sjuka, asroligt att vara där och bara fightas.
Nej, vad coolt. Vi ville ha en varsin sån när du kom hit. Har du inte att dela ut liksom?
Nej, så att... ja, men det är thai-boxing jag brinner för och det är som jag älskar mest.
Om man tänker på det här, du lever inte på det om du säger att du skulle gärna göra det. Nu är det väldigt populärt med UFC och MMA och det har aldrig lockat dig och liksom, fan jag skulle göra det för pengarna liksom. För där kan du ju ändå leva på sporten.
Ja, alltså med handen på hjärtat så har jag börjat tänka lite i de banorna. För att som sagt, ska jag bli för gammal för att satsa och inte ha gjort allting jag kunnat, så skulle någon gång ångra mig. Så...
Känner du att det börjar bli en ålderspress nu? Där du känner så här, nu jävlar, nu kanske jag har 10 år kvar på min kropp, kroppsliga karriär.
Ja, det är så känner jag väl. Alltså, kroppen går ju sönder. Jag möter ju aldrig någon duvunge. Jag möter ju bara de här stora jävla namnen, de här monsterna. Så att varje gång jag får en match, då vet jag att okay, jag kommer att vara skadad i 2-3 månader kanske. Och då kan jag inte ha en match nästa månad eller om 2 månader, för att då är jag sönder. Så att folk sa, men fan, kör. Varför får inte match i månaden? Ja, men det går inte. Alltså, möter jag kan lika gärna i sådana fall gå på svensk mot, alltså, inte för att den är Sverige, utan jag kan gå matchen på, alltså, på annan nivå och kan gå fler matcher kanske, men jag vill ändå utmana mig själv. Alltså, det är inget kul att gå matcher ifall man
För att den perioden nästan vet att, exakt. Förut också.
Och det är väldigt viktigt, och alla de jag möter, jag tror inte någon kan säga att jag inte möter hårda jävlar liksom.
Nej.
Men om vi ska backa tillbaka bandet lite, och hur kom du in på thaiboxning? Jag vet att du bodde i Spanien.
Exakt.
Kan du berätta lite om den tiden?
Ja, men 12 bas så flyttade vi till Spanien med hela familjen, och så här, spontan grej typ på 3 månader.
Du pratar ju flytande spanska, by the way.
Exakt.
Om du inte har glömt det.
Ja.
Det
är helt sjukt. Coolt. Fan, det vill jag också kunna.
Så det kan börja prata spanska här.
Ja, just det. Så jag inte fattar. Ja, när ni börjar, ja, då vet jag.
Nej, så vi bodde där, och det var typ brist på saker att göra på vardagarna som fick mig och syrran att hänga med en kompis som höll på med.
Ja, men ni bodde där och gick i skolan och allting, eller?
Ja. Exakt. Så ja, och syrran hängde med dit, så första träningspasset, så vår gamla tränare, han bara, men ställ jag skuggboxa så värmer upp lite grann. Så började vi göra det, så frågade han, men var tränade ni innan? Båda bara, vad är det?
Gatan!
Gatan! Nej, båda bara, första gången. Så var okej, kul. Och så där började det.
Men det var väl inte riktigt thai heller, eller?
Nej, det var...
För i Spanien finns kanske det finns.
Nu gör det, men, men då visste man inte riktigt vad det var för skillnad riktigt på kick och thai. Eller kick thai-boxing kallade de det, tror jag.
Ni boxades och sparkades liksom?
Ja, det var armbågar också, men det var ändå mycket hoppigare stil än vad den ideella thai-boxaren har.
Och där tränade ni hur länge då? Hur länge bodde ni i Spanien?
Bodde där i 2,5 år. Och vi tränade där i, vad blev det? 1,5 år, 2 år kanske.
Och tävlade, eller? Vad var det för sport liksom?
Ja, en match gick där. Det var kickboxing, och då knockade jag honom efter 1,5 minut. Det var skitskönt.
Då var det fast.
Ja.
Du har ju lite så här, du har ju en ganska kaxig tatuering. nu visar ju du din arm. Vad är det du visar för oss? Jag vet inte fan vad de heter, men det är sådana här streck som man brukar ha. 1, 2, 3, 4, så drar man det 50 tvärs
över. Ja, det är man spaltar upp streck, 4 raka streck, och sen drar man diagonalt streck över, då är det 5. Och
de står ju inte för dina matcher, för du har ju fler matcher än så. Men jag kan ju se härifrån att det är 5, 10, 15, 20, 3. Har du missat att göra några, eller? Det är 23 stycken som är...
Knockouts.
Vad står det för?
Knockouts.
Ja, det är kaxigt, men det är fan många. Så att det är
hur många matcher har du?
Ja, jag är 55 kanske.
55, så du har nästan
hälften.
50% rate på knock.
Jag är över 50% av vinster i alla fall.
Men precis. Och knock.
Men,
så det är en rolig tatuering för mig själv liksom. Sen ifall någon frågar så är det för att de är intresserade.
Är den med här också? Den här första kickboxningsmatchen?
Nej, den är inte med.
Är det här bara proffsmatchen?
Nej.
Det är allt lite allt möjligt.
Jag har ju typ bara 10 proffsmatcher.
Men det är värt att nämna det också, att det är inte bara 10 proffsmatcher.
Nej.
För proffsmatcher kan ju anses vara
du kan gå mot vem som
en elitmatch i Sverige. Då är du fortfarande proffs. Bara det att du inte avlönat proffs, som du är på andra ställen.
Exakt.
Vi kommer ju komma tillbaka till det sen. Jag kan förhasta lite att du har ju mött killar som Roosmanen. Du har knockat killar som Sato. Sjukt nog 2 gånger, en gång på hans hemmaplan. Du har mött Warren Stevensman.
Det var min tredje proffsmatch.
Det är lite sjukt ju. Och där vann du dessutom. Men vi kommer komma tillbaka till det. Men ifrån Spanien-tiden och så vidare, ni flyttade hem sen.
Exakt, 2006 var det.
Vad hände då?
Jag flyttade hem och ville fortsätta med kampsporten. Så min pappa hittade ett gym då som heter Slagsköpet som jag sedan började på. Och där var jag sen i 8 år.
Vad händer därefter då, om du...
Efter det så det blev lite interna tvister, kan man säga. Nej, så vi slutade där, eller jag slutade där, min syrra slutade lite tidigare. Så jag slutade där och tränade runt lite här och där först, och sen så bestämde jag och några vänner oss för att vi öppnade ett eget ställe.
Men vid det här laget hade du redan gått vissa proffsmatcher, eller?
Ja, alltså. Ja,
du var liksom redan fighter.
Efter
8 år, givetvis.
Ja, exakt. Alltså, jag hade vunnit massa grejer och liksom gjort en liten karriär för mig själv.
Så mitt uppe i karriären bestämmer du för att exakt. Nej, men nu ska jag byta klubb liksom.
Ja,
alltså. Men var det så att du verkligen bestämde dig för att byta klubb och starta eget med massa andra människor också som ni driver Odenplan Fight Gym som idag är ett jävligt hypat ställe. Men innan det, var det 100% att du bara ville köra eget eller var det också påtryckningar ifrån de dåliga relationerna där du var?
Alltså det var ju det som fick mig att sluta. Alltså om inte jag mår bra eller har kul eller vill komma till träningen, då är det så, då är det för mig, då är det helt ovärt att ens göra det här. Så att jag kan inte gå och träna på ett ställe där jag känner att jag är hemma.
Mm. Hur länge kände du så här?
Alltså det var till och från, alltså ett år kanske innan jag slutade, eller lite mer än ett år nästan, innan jag slutade. Det började lite massa grejer och så eskalerade det och sen så blev det skitsnack hit och dit, fram och tillbaka. Och till slut kände jag att det funkar inte. Så, så jag liksom hade ångest när jag gick dit, så jag ville inte vara där.
Har du alltid, omgivningen, folket runt om vet ju och alltid vetat att du har en jävla talang inom det du gör, som en thai-boxningen. Har du själv alltid sett dig som talangfull eller har det vuxit med tiden också?
Jag tror, alltså, jag vet väl att någonstans att jag har en haka för det. Kan man säga, men jag ser mig inte, alltså jag ser mig inte som talang på det sättet, utan jag vad ska man säga, jag känner mig själv väldigt bra. Och om jag inte tränar lika många pass som många gör, men ändå presterar, det betyder inte att jag är bättre än dem, utan det, jag känner mig själv när jag behöver vila, när jag behöver träna, när jag behöver springa, då vet jag ungefär, jag känner min kropp väldigt bra. Och det är ingen annan som kan säga till mig att nej, du måste träna idag, för att om jag är sliten liksom.
Det är ju bara att vi kan ju vara ärliga, det är ju så snacket går. Så han är skitduktig, men han tränar inte.
Ja, men
han springer på krogen, men
han jättegärna säga
det. Nej, precis. Men här har du ju liksom, det är ju egentligen du som känner din kropp.
Ja, exakt. Och jag har ju ganska svart på vitt liksom mina titlar. Och jag har aldrig förlorat en match på grund av att jag var dåligt tränad. Alltså, och jag kan inte möta de här människorna jag möter och vara dåligt tränad. Då går jag in för slakt.
Nej. På tal om det här med dåligt tränad och inte, du torskade matchen en gång på Stockholms stadion.
När en gång.
Nej, men det har inte att göra med att du bara var dåligt tränad, utan det har att göra med dina relationer också. Vad jag vet, då hade jag redan dragit mig ur ifrån det där mönstret. Där. Vi har alltid haft en bra relation, vi har tränat mycket tillsammans. Men då hade vi tappat lite kontakt också. Jag var inne på andra spår, du körde din karriär, du hade precis börjat lyftas upp. Så möter du en kille som bra såklart, alltså alla är ju bra i den nivån. Men en kille som du har slagit värre. Och du torskar den matchen. Och sen i efterhand så får jag höra personligen, alltså de som kommer fram till mig och de jag pratar med, att nej, men vadå, det är svårt att prestera när snubben inte ens snackar med sin coach.
Ja, exakt.
Och det spelades sig ganska tydligt i att uppenbarligen funkar det inte heller. Det är många komponenter som måste funka.
Så det gick så där? Pass långt innan du bestämde
I början på det året så hade jag blivit lovad pengar för match. Kontrakt och grejer, och jag bara, fan skönt. Då kommer in pengar här, så jag sen är till jobb i en månad för jag ska träna stenhårt inför den matchen. En vecka innan matchen så ringer min gamla tränare och säger, ja, men de ställer inga hela galan för att det var för mycket fight som var sjuka. Jag bara, okej, ja. Men ja, kanske, exakt. Ja, men han vill betala, eller så här, men de kommer ge liksom kompensation för arbetskonst. Jag bara, okej, skönt ändå. Sen skulle jag ha match månaden efter, skulle jag möta en italiensk fighter som heter Mauro Serra. Som också har tävlat på väldigt hög nivå. Och där hade jag mer pengar som skulle komma in, och så tänkte jag, okej, skönt, men då kommer det in där. Ja, då kan jag i alla fall, då kan jag vara lugn. Så jag gick i den matchen, vann, allting gick jättebra liksom. Presterade.
Men inga pengar kom in?
Nej, för att hans aktiebolag konkade då. Och det var också så här, okej, men vad ska jag göra åt det? Liksom.
Men det roligaste
var där. Vems aktiebolag? Den som anordnade galan?
Exakt,
eventbolaget där. Men exakt. Det som är roligt är att enligt ryktesvägar så fick ju vissa betalt.
Jag vet. Jag vet ingenting om det. Liksom. Eller inga riktiga uppgifter om det. Så, men det var bara de två grejerna jag gjorde att jag gick miste om 100 000. Liksom.
Det är jävligt som, infekterat kan man säga.
Som 19-20-åring, liksom, det är mycket pengar nu också. Men,
men känner du att det var på grund av personerna i din omgivning som gjorde att pengarna inte kom fram? För i slutändan så är det ju faktiskt eventbolaget som inte har prisat det.
Exakt.
Kan det varit att påtryckningarna från dina coacher eller din dåvarande manager eller vad det nu kan vara, är det deras fel egentligen också att de inte trycker på faktiskt kanske säkra pengar innan match?
I alla fall en andel. Liksom. Nu hade det varit nu, då hade jag skött det själv. Kunde liksom säga och prata, men då, alltså när jag var, jag var då, 20 kanske. Då var det så här, då var det vad de sa lite där på, och så jag ville bara fightas, det var det jag gjorde. Jag skett i i företag eller någonting sånt där. Alltså allt sånt. Så att när det kom upp så ringde jag och kollade runt lite grann, vad borde man göra? Så sa en tjejkompis till mig att men du borde anmäla till Kronofogden så att de vet om det, så att ifall bolaget blir granskat,
det blir,
så exakt, så jag, kanske jag blir prioriterad i alla fall och inte hamnar längst ner. Så sa jag det då till min gamla manager. Fick jag själv för det, och hon tyckte att jag kunde lika gärna sköta allting själv i sådana fall.
Så vad gjorde de typ ryckte på axlarna åt det här liksom?
Ja, men det, han vill betala. Jag bara, men att han vill betala liksom.
För det var någon kontakt som de hade kanske?
Ja, exakt.
Och det här, din gamla manager, det är någon ifrån klubben då?
Exakt.
Okej, så det var ingen riktig extern manager. Nej. Utan det var någon som därifrån som skulle försöka sköta det.
Får jag gå tillbaka lite bara? Hur var det, du tränat thaiboxning i 8 år fram till den här tidpunkten. Det är jävligt länge. Vad är det som har gjort just att du har fastnat för... Hade du tränat någonting annat innan? Har du tränat någonting annat under den här perioden alltså, av? Eller vad är det just med som har gjort att du har blivit så duktig och fastnat för just det här?
Alltså jag... Med fötterna på jorden så kan jag säga att jag, alltså allting jag gjort sedan jag var liten har jag varit liksom helt okej på. Eller om jag ger mig på något nytt, så jag hatar att vara dålig på någonting. Så att jag försöker liksom bli bra på det snabbt. Och jag spelar fotboll i 7 år, hockey
samtidigt. Ja, men är det liksom ditt psyke som är på det sättet att du ger dig fan på att nu ska bli bra på det här? Eller har du haft lite fysiska bra förutsättningar?
Ja, men det är väl generna också. Och vad ska jag säga?
Du har haft en fallenhet liksom.
Ja, och jag tycker att det är kul att slå folk på käften.
Ja, men vissa är skitduktiga på typ matematik och vissa är duktiga på sport. Det är inte. Exakt. Alltså, det kan ju vara en sån grej också.
Du har ju en brorsa och en syrra. Jag känner ju hela familjen där och de har ju också tränat till och från. Inte på samma nivå på något sätt, men de har tränat också. Och någonting som man fastnar för ganska tydligt är att ni alla tre är jävligt lätt lära.
Ja, det vet
så det måste ligga lite i generna också, att man får ett litet skjut därifrån.
Ja, det är klart.
Men sen är det ju att oavsett hur talangfull man är så räcker det inte om du inte spajsar på det med träning och andra delar. Men innan du bröt dig loss från det gamla gymmet där saker och ting inte funkade, vad hann du uppnå? För innan du drog egentligen, du kanske inte var fullblodad proffs, men du hade redan några nypa där bland de stora organisationerna.
Alltså, titelmässigt så hade jag vunnit... tre SM-guld. VMC, nordiska titeln. Professionella nordiska titeln. Och så kom jag till semifinal i en av världens största turneringar som är Glory. Som är en av världens största organisationer. Så att det var där jag började liksom, och det var där jag fick in foten i den professionella världen. Liksom. Så att det är alltså, anledningen till att jag är där jag är, det är tack vare min gamla tränare. Det, kan jag, det kommer jag aldrig ta ifrån honom, men det vill jag inte göra heller.
Vad funkar tränaren som? De funkar som, alltså, jag förstår ju att man måste ha, som du säger, någon sorts manager. Är det din coach som är din manager som fixar matcher till dig? Eller hur funkar det där liksom?
Nu för tiden så är det ju så att folk mailar mig. Alltså, för att de vill ha mig på sin gala kanske. Men förut var det så att då fick man maila dem och kolla runt, så fick man jobba sig uppåt liksom. Och jag har alltid lagt det i händerna på mina tränare och så. För de har vetat vem jag borde möta, vem jag inte borde möta än. Och sen när jag fick den där Glory-turneringen så stod Warren Stevens framför mig. Och helt plötsligt var jag såhär, shit. Jag såg han 2009 första gången han gick mot Oron och på Sonalen. När jag gick mitt första SM.
Och för de som inte vet så är det här jävligt stora namn inom sporten. Exakt. Det här är killar som har hållit på lika länge som du är gammal.
Exakt. Så jag bara, jag kommer dö. Jag kommer dö nu. Är du allihopa? Men dominerade hela matchen och vann stort på poäng. Mot Warren Stevens, så jag bara, shit.
Hur kändes det? Alltså, kände du dig som tung hela världen?
Det var helt sjukt. Det var ju hemmaplan Hovet. Nej, Annexet.
Vad var det här?
Annexet.
Ja, okej. Vad var det för titel? Eller vad var
Glory.
Det för?
Glory. Exakt. Den turneringen var första 16. Så det var en match den kvällen som skulle gå en 8-manna-turnering senare år det året. Så där fattade jag väl lite grann, så shit. Jag mötte precis en snubbe som har varit i toppen länge liksom, som har slagit bra människor. Och jag kanske kan göra det här. Så det var väl typ då jag började fatta.
Men innan det här så har du ju också varit med på någonting som heter Rumble of the Kings, eller hur?
Exakt.
Och Rumble of the Kings har egentligen, i dagsläget gör de inte galer. Nej, men exakt. Då så var det den största organisationen.
Ja, men det var de enda, alla liksom, de enda som utifrån. Kassar då, som är enda matchmakern och målen som faktiskt kan göra feta galor i Sverige. Vad jag tycker.
Det måste man faktiskt göra, om det är en stor begrepp till Kassra. Han är ju inte bara för de som fightas i galan, utan för hela thaiboxningen i Sverige så höjer det. Man får förebilder, man får en hög nivå på matcher. Skitgrymt. Men där gjorde du också Om du själv skulle säga så, det här är mitt breakthrough. Här blev jag känd, eller kalla det vad du vill. Men där gjorde jag mitt breakthrough. Vilket minne kommer upp först i huvudet?
Det var ju, alltså det är Rumble to Kings i sådana fall för svenska folk.
Vilken situation?
Snurra om bågen.
Vilket år var det här?
Det var 23 november 2011.
2011, och hur många år hade du tränat här i boxning då?
Då har jag på, alltså då har jag tävlat i 2 år. Ja. Då har jag tävlat i 2 år och det var min första professionella gala liksom, och proffsmatch som jag gick. Och det var helt sjukt, för där... Det här är liksom, på de galna går ju folk som inte vet vad thaiboxing är riktigt eller vad fighting är på så sätt, men de tycker det är fett. SM, då är det så här, då går ju alla som är intresserade.
Det är alla nördar liksom.
Så det var då...
Ja, men jag vet ju, jag var där själv så det var inget hating.
Nej, den galan, den var helt sinnessjuk. Och jag kommer ihåg en av mina bästa vänner, Alex, vi har alltid tävlat om så här, den första var som gör en snurra bågs knockout, vi är där, den är bäst liksom. Så gjorde jag det gick en turnering den kvällen då, så var det en 4-man turnering. Så jag skulle gå 2 matcher. Ifall jag vann första så fick jag vidare till final. Så första matchen då, tänkte så här, fan, jag måste verkligen slå mig in liksom i folks huvuden. De måste komma ihåg mig. Mm. Ja, ingångslåt, det är det första man tänker på då. Men vilken ska jag ha? Jag bara, fan.
Sunny! Ja, som jag sjöng på
det. Var det? Det var så kul på presskonferensen dagen innan. Så sa jag, men jag har 2 låtar. De bara, shit, kaxigt, du tror att du kommer komma hela vägen. Jag bara, men... Man måste ju hoppas. Ja. Så första låten jag använde var I'm Sexy and I Know It.
Ja, just det. Där. Shit. Just det. Och så började du... Okay, ja, du kan ju dra den här historien.
Jag kom in till låten, du vet, och hela... var då? Det var... inte den,
det var hovet
exakt. Stod upp och skrek liksom. Och det var en kaxig låt, men en rolig låt. Ja. Det är liksom... Det var inte det med motstånd eller... Det är bara en rolig låt liksom. Mm. Det är den känslan jag vill ha när jag går in till
ringen. Ja, men den är lite rolig, precis.
Exakt, så där fick jag med lite folk, tror jag. Mm. Alltså, ja, men det ska jag.
Det är humor. Man,
det var inte nog, det var inte bara det att du gick in till låten. För att alla kan ju gå in till roliga låtar, utan det var ju vad man gjorde i låten.
Så vann jag den första matchen mot Pasi Lukanen, en av Finlands bästa fighters, och vann den matchen på snurra båge. Så bara sprang jag till min ringhörnan. Alex satt jättelångt bort, så skrek jag allt vad jag kunde. Alex, jag vann!
Du vann! Du kom först.
Jag vann
först
på snurra båge, exakt. Ja. Och han sa det efter att han bara, när du träffar din jävla snurra båge, tänkte jag, helvete!
Alla fan!
Så roligt alltså. Sen gick jag vidare till final och mötte Martin Akta, som också är en väldigt, väldigt respekterad fighter, som är jätteduktig. Och vann den matchen också, så då tog jag hem nordiska VMC-titeln.
Så det var, ja, men då var det alltså ditt breakthrough som du tror, som där är vad jag minns. Men jag kommer ihåg från min personliga åsikt, eftersom jag har varit med i din resa hela tiden. Jag har i stort sett, vi har varit jävligt bra polare och även ett fan. Så kommer jag ihåg ditt första SM. Och det är också återigen, det är ingen duunge, och det är en kille som i dagsläget fightas i UFC-organisationen, David Tamer. Och det var ju en jävla kontroversiell match med vinsten, med resultatet där. Det året gick det till dig, året efter möttes ni igen. Exakt, till honom. Men kändes det där någonstans också att du som 17 år gick in och plockade ditt första SM, dessutom lyckades du vinna mot en sån fighter?
Alltså det SM-guldet har betytt mer än någonting för mig. Och det är fortfarande den hårdaste matchen jag gått i mitt liv, kan jag säga. Alltså, det är 5x2, alltså 5 minuter, eller 5 ronder, 2 minuter. Hårdaste matchen jag gått i mitt liv. David Timmer är verkligen ett odjur på ett väldigt gott sätt. Fighters för UFC idag. Riktigt, riktigt.
Liksom, och han sänker folk på i UFC.
Ja, verkligen. Jätteduktigt.
Och ni gick hela, alla ronder ut.
Ja, exakt. Liksom. Båda matcherna. Mm. Men jag slår stenhårt och backar inte för 5 öre. Så det var en jävligt jobbig match. Men det var, som tur var, första matchen gick till mig. Kunde lika gärna gå till honom. Andra matcher gick till honom. Han blev lite smartare. Jag trodde han skulle gå med.
Det säger ju ganska mycket att ni kanske ligger på hyfsat liknande nivå.
Ja. Kanske vi ser nästa då.
Precis.
Ja, eller hur? Sunny, om man bortser ifrån alla dina framgångar. Någonting som jag vill gå in på. Just för att du är hård kritiserad. Det är återigen det här med en Sunny festar. Det finns löpsedlar som man kan kolla på. Mm. Sunny festar, Sunny ute, du jobbar på krogar, du är mycket ute, du syns bland vimmelbilder. Någonting som jag själv reagerar på är att väldigt sällan så har ju folk sett så här, jag såg Sunny dyngrak. Jag såg Sanni kröka, jag såg Sanni röka, jag såg Sanni skita i sin träning. Det gör ju inte folk. Folk ser ju
jag har hört. Fast nu har jag hört idag att han sa att han var ute igår.
Jag hade tänkt så här.
Nej, men förstår du?
Ja, jag fattar.
För det, och det är det här snacket som går med att Sanni, jag känner dig personligen, jag vet att du har varit ute och festat, jag vet att du har gjort de här grejerna, men jag har inte heller sett dig dyngrak. Kan du förklara lite? Jag vet att man inte ska stå och förklara sig för folk, men och ge dem en annan bild kanske av vem du är när det kommer till det. För man måste ta hänsyn till att du är ändå en ung snubbe som i det här fallet har fått ett jävligt bra bagage och en framgång, precis som alla andra superstars.
Men jag känner lite så här, so what om man har varit dyngrak och sen går och vinner, vad har dyngrakheten med vinsten att göra? Nej, och förtar den någonting från vinsten egentligen? Nej, ingenting alls, eller?
Det är det folk gillar att prata och för någon konstig anledning tycker folk att det är kul att prata om mig på ett negativt sätt. Och det har jag vetat länge liksom. Och det är ingenting som någonstans rör mig i ryggen. För att jag kan... Alltså, mina titlar säger liksom allt egentligen. Och det är inte att jag är kaxig, utan det är bara att jag... Att det är så. Och går in i en match och vet att jag är dåligt tränad. Ja, då är det bara på mig. Jag vill inte skämma ut mig själv. Alltså, i sådana fall går jag heller inte matcher. Det är liksom ganska logiskt. Enligt mig i alla fall. Så jag tycker det är askul att vara ute och festa med grabbarna och alltid liksom... Alltså, jag tycker det är en rolig grej. Jag är ung. Alltså, jag kommer inte alltid vara ung, det vet jag. Men,
nej. Men, just därför kanske.
Kan du bekräfta här och nu att du gillar tjejer?
Jag gillar tjejer. Det är
då menar jag inte, att du är den här...
Kille eller tjej då?
Nej, jag menar inte den här... ligga runt och whatever. Det är inte det handlar om. Men att du är väldigt förtjust i motsatta
ladies
könet.
Man.
Förstår du? Ja, men förstår du vad jag menar? Det här... Alla älskar Sanni, han är så jävla mysig. För folk som inte känner dig, man vet ju aldrig, man kan få annorlunda bilder. Ah, shit, han kanske är dryg och han vet att han är snygg och han vet att det är och bla bla bla. Men jag känner ju dig återigen och då vet jag så här, Sanni, han gillar tjejer. Ja. Och det har ju speglat sig på vilka du har dejtat också, bland annat. Du har dejtat svenska frontpersoner.
Ja, men alltså, det är klart. Det gillar det motsatta könet.
Jag tänkte säga, det är väl ömsesidigt, för du är lite av en flickidåd också.
Nej, det vet jag inte.
Vet du inte om det?
Nej, det är inte vad jag tänker på.
Men är du jävligt ödmjuk nu?
Är du ödmjuk nu när du säger sådär? Är du ödmjuk nu när du säger sådär?
Inga eller kommentarer. Jag vet inte, det är alltså...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du har ju varit med på tidningen Klick.
Ja, men det är...
Vi har googlat
det. Jag vet att ni har googlat mig.
Men vad säger de då? För de som inte vet.
Vilka?
Klick. Vad säger de?
De
när du var med där?
De, alltså, svensk press är ju så jäkla... Alltså, de, det finns liksom ingenting... viktigt att skriva om. Nej. Så att de hittar liksom vad fan de vill. Ja. Och så gör de en historia av det.
Men
så.
Vi tycker ju att det var jätteintressant. Ja, det, så att det var inte helt...
Det var många liksom. Som tyckte det var kul. Men det var intressant. Det var så roligt. Uh-huh. Alltså den grejen. Alltså, allt var intressant. Som
men,
så. Berätta vad det var som
för
stod.
För de som inte vet. Alltså, alla vet att klicken ska alla tidning. Det är det det går ut på. Men vad var det som stod om dig?
Det stod väl att jag dejtade Lindsay Lohan just då.
Ja. Ja, och det behöver vi inte förklara vem det är. Alla vet vem Lindsay Lohan är. Liksom. Ja, vad var det som hände då? Eller inte hände?
Nej, men vi träffades ute i New York.
Ja. Men den här historien går ju tillbaka lite mer. Ni träffades ju inte bara i New York.
Vad menar du?
Ni lärde ju känna varandra någon annanstans.
Nej, det var i New York som vi lärde känna varandra.
Men var det inte i Thailand ni träffades?
Nej, det var i Thailand.
Efteråt?
Hon skulle komma dit. Men hon, var, hon kom då.
Okej, okay, ja. Mm. Men det blev inget mer än så, eller?
Nej. Exakt.
Du kan inte reveala någonting. Inte ens för oss.
det är bara jag och Rodden,
ja,
är lugnt.
Exakt. Nej, det blev ingen mer än det. Så att,
det blev ingen mer än så.
Nej.
Det blev en löpsedel liksom.
Ja, exakt. Mm. De ringde och höll på.
Om man bortser ifrån om vad som var sant eller inte sant. Visst, ni lärde känna varandra. Kanske, fan vet jag, ni hängde hit och dit. Uppenbarligen, eftersom de hade bilder på er. Men folk brukar säga så här: all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet.
Ja.
Känner du att det var så?
Nej,
även om det var klicktidningen?
Jag bryr mig inte någonstans. Alltså, vet, allt sagt så här, vet, känd. Vad fan är ordet känd? Det är ingenting. Du kan vara känd för att du har legat på tv. Alltså, och du kan vara känd för någon talang du har.
Mm.
Om det är någonting som man blir känd för som är en talang, då bugar jag ödmjukast. Men jag bryr mig inte någonstans om liksom...
Om vad som sägs vid sidan av, att det syns på annat
sätt. Alltså,
du skulle aldrig ställa upp i en dokusåpa, menar du, eller?
Livet,
eller? Eller livet?
Skulle du inte det? Big Brother Sunny.
Paradise Hotel.
Big Brother Sunny. Så ligger han och gökar där under täcket.
Och så... Nej, det här X on the Beach.
Nej,
så kommer Lindsay.
Jag ska, ja, exakt.
Men du är ju bortsett ifrån det här typ... Okej, bortsett ifrån din talang, vad du är känd för.
Mm.
Så är du... Du är den här typiska killen. Du är lite halvbrun, snygg. Du kan vara snygg i kropp, bla bla bla. Skulle inte du vara med i X on the Beach?
Aldrig, Big Brother? Alltså, skoj. Det där är en stor förlämning om det.
Tror du
det? Det är en stor förlämning. Alltså.
Varför?
Nej, för jag tror att... Nej. Jag känner ju många som var med också, men jag tänker att jag är...
Det är inte din grej liksom.
Nej.
Men det är, där, det är det som är intressant att ta upp den här punkten. För att folk som inte känner dig skulle garantera, tror jag. Mm. Till och med jag som känner dig, vi känner varandra bra. Och jag är så här när jag pratar med folk, Sunny. De är så här, åh, Sunny, I love him, bla bla bla. Du har ju varit här på gymmet och tränat med oss. Och du vet, mina unga killar, de blir ju helt fascinerade.
Alltså jag har varit med här i typ en vecka innan ni skulle åka till Odenplan och sparras. Och det kommer jag ihåg att grabbarna bara, de var så taggade. Alltså, vi ska spara oss tillsammans. Och
nej,
vi
var inte där, såklart.
Nej, precis. Och de bara, men vi ska spara oss och låta de andra slå oss. Och så ska vi ta allt på Sunny. Allt på Sunny. Det är så sjukt.
Vi får göra det så.
Men du har ju träffat, men du har träffat för våra fighters. Ja, de blir så här, Sunny.
Mm.
Och jag tror att det är jävligt lätt att tro att du lätt skulle ställa upp på såna andra grejer. Men uppenbarligen inte, det är inte riktigt din
vi
grej.
Vi har typ antagit att du gillar uppmärksamhet för att du har fått mycket, alltså, eller för att du får mycket uppmärksamhet.
Det har fått och så, det är väldigt kul. Men det är liksom ingenting som jag... Alltså, nu för tiden så är alltså, vill du bli känd, det är världens lättaste grej. Alltså,
inget behov
det är
för
jättelätt.
Det.
Alltså, alla kan bli kända
hur som helst.
Ja, exakt. Eller Instagram.
Du kan
göra massa grejer för att bli känd. Och det, är så här, det är världens lättaste grej.
Mm.
Men det är ingenting som... Man kollar på folk som säger, vill ta bild med någon för att de är känd. Men vad fan är han känd för?
Mm. Alltså,
fast nu är ju inte du känd för att du har varit med på löpet med Lindsay Lohan. Du är ju känd för liksom att du har presterat.
Och det är en grej som jag uppskattar väldigt mycket. Och en grej som jag värderar väldigt högt.
Ska vara stolt över.
Så att... Folk får tycka precis vad man vill och det jag blir bara glad för att folk inte har någonting annat att
säga. Har du haft någon gång personer som kommer fram till dig och ger dig hat?
Nej, det har jag aldrig haft. Aldrig någon som har kommit fram och...
Kan det vara ett tydligt tecken på att folk ofta har sin nät?
Ja. Har du fått mycket? Jag vet inte, har du fått mycket näthat? Du har ingen blogg?
Nej, jag har ingen blogg.
Men du har ju Instagram?
Ja, exakt. Och nästan ingen... Nej, typ ingen hat heller.
Nej.
Alltså, vet, det är mest folk... Folk kommer fram och ger mig beröm, alltså mer.
Mm.
Och liksom ser att jag är en soft kille och inte tror att jag är lägger alla ballar för att jag är fighter. Mm. Liksom. Och det, jag står i dörren och folk har sagt, men håll dig bort från dörren för folk kommer försöka utmana dig. Så där. Jag bara, okej.
Okay.
Så jag har gjort det och folk har liksom kommit fram och bara, men Sunny, tung är du, du vet. Mm. Bara, du vet. Och det ger mig liksom en uppfattning om vad folk tror att jag är för människa också, vilket är en bra grej. Folk, alltså det är många fighters som har kommit, alltså, så folk kommer fram till och försöker utmana just för att de har den här
imagen. Ska inte tro att du är någonting.
Exakt. Mm. Och jag ser ut som en liten flicka, så vad fan ska jag göra?
Tror du reaktionen hade varit annorlunda som vi pratade med Emily Holsten i förra avsnittet om att den här ödmjukheten som många ibland saknar. Eller de kanske har det, men outar det på ett helt fel sätt. Mm. Tror du att din ödmjukhet har spelat sig i reaktionen gentemot dig?
Ja,
du är ju, oavsett, man kan säga vad du vill. Du är tramsig, du är ute och festar, du är bla 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 hit och dit. Men när man lär känna dig, när man pratar med dig, så skulle man aldrig tro att du var någon kändis. Mm. Att du var någon stor stjärna i Tokyo. På grund av ditt beteende. Du är jordnära, du snackar med allt och alla. Du hänger med folk. Mm. Alltså, det är...
alltså ödmjukhet, det är liksom det enda som man verkligen kan styra själv.
Ja.
Mm. Och jag skulle aldrig säga att jag är större än någon. Förstår du?
Mm.
Alltså
mm.
det jag gör det, jag gör ringen. Och sen så innan och efter det...
Det,
liksom,
det får tala för sig själv.
Ja, 100%. Mm. Alltid. Och aldrig sagt någonting illa om någon motståndare. Mm. Eller varit respektlös mot någon motståndare. Mm. Utan det... Jag kommer få äta upp det ifall jag får stryk liksom i ringen.
Mm.
Mm.
Så att ödmjukhet är det enda som jag faktiskt kan...
Det kan ju faktiskt bli en press om du lägger på dig själv också. Exakt. Om du går runt och är kaxig som... Ja, men inom UFC är det ju jätte
ja, men exakt, vanligt, det säljer ju, liksom. Det förstår jag. Alltså, det säljer jättemycket. Och det...
Men man dör ju typ, om man tänker Ronda Rousey typ. Alltså man, alltså
man skäms ju
det blir, ja, precis. Det är den man kanske aktar sig lite för också. Så man håller sig på mattan.
Sen är det, inte samma, det är inte samma sak inom thai, alltså... Inom sådana fighting så.
Den kulturen är...
Nej, nej, precis. Nej, det är ju extremt. Men det är... Alltså,
annars tycker du är dum i huvudet om du ser det på Lumpini och liksom...
Alltså. Ja,
det kommer säkert någon gång.
Lumpini, för att klargöra för andra människor, det är typ som... Exakt, det är den största arena man kan gå match på inom thailändsk kulturen. Liksom, det ligger i Thailand. Vem som helst får inte gå match där.
Exakt, exakt.
Trotsen det är jävligt fett. Ja. Mm. Men sen är... Bortsett ifrån de punkterna som vi har touchat och så vidare... Så du tog ju steget, du breakade med ditt gamla gym, det blev Trissel och Trassel. Och sen blev ni ett gäng, ett ganska stort gäng som gick vidare. Mm. Av många olika anledningar. Ja.
Först tränade du runt lite på olika. Hade du bestämt att du skulle öppna eget när du bröt dig loss från ditt gamla?
Jag försökte bara hitta ett nytt ställe liksom, som jag trivdes på. Men hittade det som inte riktigt rätt.
Mm.
Hur fick du den här idén? Bara, jag startar eget.
Det var, alltså, jag har alltid tänkt, eller jag tänkte på det, men det var inte... Jag liksom är lite för lat för att ta tag i själv, tror jag. Så att jag var med några vänner som ville köra eget. Så bara, men fan, jag vet att den där, jag är ingen bra på pappersarbete, jag är ingen bra på hantverk, utan jag vet att jag kan använda mitt namn för att dra folk.
Bara ditt namn är ju marknadsföring.
Och det är mitt jobb.
Liksom. Det är din uppgift.
Mm. Exakt. Och det tycker jag att jag gjorde väldigt bra.
Mm.
Med hjälp av andra, det var liksom inte bara jag.
Nej, ni är flera. Det är inte ditt, din klubb, utan ni är flera.
Exakt, det är några stycken som driver den.
För det är ju, när man går in på din Instagram här, Sunny Dahlberg, by the way, på Insta, så ser man att det står där, presentationen där under som man brukar ha, så står det ju Muay Thai running Odin Plum Fight Gym.
Inte owner.
Nej, exakt. Running.
Mm.
Och det betyder, du sa precis det, ni är ett par stycken. Skulle du säga till eldsjälar, alltså till folk som verkligen vill sporten väl och köra, att
självklart,
för alla ställen är inte ideella.
Nej, självklart, alltså ideellt är en jättefin tanke, men det liksom lägger inte mat på bordet eller betalar räkningar tyvärr. Och de som är med och hjälper till och håller pass och sånt där, det är ingen betalning för dem, så att alla gör det av egen tid, och det är liksom egen investerad tid som man inte får tillbaka.
Men din uppgift är enbart egentligen att du använder ditt namn för att få publicitet och få dit folk. Men håller du pass och så också? Hur är du mer verksam?
Jag försöker vara så där så mycket jag kan, men du vet, inför matcher och sånt där, då är jag där 2-3 gånger per dag. Och, du vet, och för mig då, du vet, om man kan få en paus därifrån, då så är det skönt.
Mm.
Då vill jag stå och hålla 4 pass om dagen eller 3 pass i veckan. Så att jag har ett schemalagt pass i veckan, och det har varit lite så strul fram och tillbaka när jag har varit... Jag tränar mycket, eller har varit seger, eller varit utomlands eller vad som helst. Men alla försöker liksom dra sitt strå till stacken och hjälpa till. Och det är några som, alltså de har verkligen gjort alla har gjort ett grymt jobb.
Mm.
Vi blev ju bästa klubben i Sverige i år. Ja,
Kampsportsgalan eller?
SM. SM då,
ni vann riktigt mycket matcher där.
Vi hade 5 stycken, vi vann...
4 SM.
4.
Man måste ju nästan hypa upp det här med att det är inte bara Sunny världsmästare som kör på Odin Plum Fighting. Det finns Sofia Olofsson som är tvåfaldig världsmästare.
Och Patricia Axling också som började.
Riktigt grymma tjejer faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
Det är skitbra att veta det. Men hörru, hur känns det när... Känner du av ibland att... Säg att du kommer ner, så är det ett pass. En nybörjarpass. Whatever. Känner du av ibland att du får blickar? Att det blir såhär, oh shit, Sunny här, och då folk börjar köra extra, jag vet inte.
Det är
inte.
Kul, alltså, det är alltid roligt. Och när jag kommer till clinchen liksom, så bara, shit, ska du med oss och köra? Ja, det är klart. Och jag tycker bara, alltså, det är bara roligt att se folk exalterad. Det är som när jag ser någon snygg tjej när jag tränar. Det är klart jag slår ett ex. Spela inte oskyldigt. Jag kallar på dig.
Jag har fru vårt 35 barn.
Exakt nu. Nej, men det, alltså, det är kul. Jag försöker när jag kommer ner och liksom gör något pass. Klart jag försöker hjälpa till då, eller visa. Ja. Liksom, eller kan dela med mig av min thai-boxing wisdom.
Ja, men då känner du att bara din närvaro där ger...
Nej, alltså, liksom, jag tänker inte så. Jag
är
synd.
Fast
alltså,
så är det nog. Okay, att de tycker liksom, fan vad kul. Sanni var faktiskt med på träningen idag och jag fick det, sparras med honom. Eller?
Och det är uppskattat i sådana fall från mig, men jag tänker inte så. Jag går inte ner för att jag vill...
Nej, det bara, nu behöver jag fylla på min bekräftelsepott här.
Har du lärt dig någonting utav att vara med... Det är ingen som äger Odenplan Fight Gym, men har du lärt dig mycket av att hjälpa till och driva det? För att nu är, man kan ju säga att även om ni är 15 eller 20 pers som driver, eller 10 pers, så är ni fortfarande ett gäng som äger det, kan man säga. Ja, det är en styrelse som driver det, och du har ju haft en jättestor inverkan där. Känner du själv att du har fått lära dig grejer som du inte lärde dig när du bara var en fighter?
Självklart, alltså det är ju för det första så äckligt mycket mer jobb än vad man tror. Alltså allting ska ju liksom funka hela tiden, och alltså minsta lilla så alltså det kan lätt gå under. Alltså det är svårt att bygga upp ett bra rykte, men det är väldigt lätt att krascha det. Och det vi alltid har värderat högt är liksom väldigt väldigt hög nivå på träning. Alltså och vi har nästan alltid två tränare där per pass. Alltså, jag som håller i träningsgruppen, då är det så här, då behöver vi inte två tränare, för då alla ska veta hur man slår och sparkar. Det är ingen konstigt. Men nybörjargrupp, då är vi 30 pers. Vi vill inte ha större grupper, för då kommer inte alla få hjälp.
Nej.
Alltså, alla vet så här, när du går på träningen första gången, det är klart du vill att tränaren ska komma fram och rätta lite grann.
Ofta så har man ju inte ens fattat vad tränaren sa att man skulle göra. Då behöver vi hjälp.
Så att, när man var liten så här, och var tränande, så om inte tränaren kom fram till en så blev hon så här, hon ser inte mig. Det kan ju betyda att du är bra i alla fall, att det inte blir rättas, men ändå. Så att alla behöver den här uppmärksamheten. Och det är väldigt viktigt för mig och för alla andra.
Det är ett värdeord.
Exakt, så. Exakt. Att hög liksom, kvalitativ träning. Och så vi hade självklart säkert kunnat pressa in fler medlemmar, men det är ingenting som...
Hur många har ni som tränare hos er?
Jag tror vi är 250. Kanske helt fel, ingen aning. Men när vi började så skulle vi ha från mars till nyår, så tänkte vi att vi ska ha 100 medlemmar. Men från mars till typ september så hade vi 150 typ. Så att det gick avsnabbt upp, och sen så...
Faller det av lite. Exakt. Så är det alltid. Hypen är alltid grym, och sen så gäller det att etablera sig.
Hur var det där, eftersom du kom från en annan klubb? Rykte ni med mycket medlemmar från...
Rykte med oss gjorde vi inte alls. Det bad ingen hänga med. Sen när folk kom, då är det på dem själva.
Men det var folk som följde med liksom.
Det var många som kom och började köra så det är kul liksom.
Det var väldigt många, kan man ju säga. Det var väldigt många som gick vidare. Men det har väl inte att göra bara med att ni ryckte ju inte i folk. Men det blir ju så att folk följer strömmen dit man mår bra.
Exakt, det är en moralisk fråga liksom. Självklart att man kan göra det, men det är fult tycker jag. Jag kommer inte gå till Sats och dra med medlemmar därifrån, utan vill hänga med, häng med. Förstår du, det är skillnaden.
Man kan ju inte heller stänga dörrar.
Nej, precis. Sen så följer ju alla själva. Vare sig man är på dem eller inte. Exakt, så är det ju...
Exakt.
Liksom, om du inte går och hotar folk. Liksom, men, eller?
Ja, men precis. Det blir ju så ju. Från någonting till något helt annat, Sanni. Om du fick säga...
Det blir nervös.
Ja. Om du fick säga... Har du någon förebild inom sporten?
Förebild? Nej, inte
eller kanske inte bara inom sporten, utan träning överlag. Så här, jag har alltid velat bli som honom. Eller kanske få den framgången den personen har. Alltså,
det hade jag med när jag var yngre och liksom såg Bakao och möta Sasat och alla de här stora. Och sen så helt plötsligt står man i ringen.
Nu är du sänkt dem också.
Och kollar upp liksom på storbildsskärmen, står det så Dahlbäck versus Sato. Det är en sån här reality check. Man bara, vad fan händer precis? Och,
har du någon i dagsläget?
Säg bara Rodde nu, för det är han vill att du ska säga det.
Alltså nej, inte ingen förebild så, utan det är väl mer att jag vill möta de bästa.
Finns det några generella egenskaper som du ser upp till då? Liksom, förstår du vad jag menar?
Inom träning, eller vad menar du?
Ja, träningsrelaterat eller...
Du kanske vill ha samma fyra som satt och jag vet inte, det kan vara vad som helst.
Nej, jag tycker det är stil, jag tycker om... Vissa människor stilar, och det är liksom det som jag kan tycka är vackert. Alltså, typ Petek och Sidja på bröderna, jätteduktiga, alltså jätteduktiga med sina knän, jättefin stil och allting.
Som en dans.
Exakt, sen så finns det en helt annan stil som de kör på Sipon Shire allt här i Thailand, som är mycket boxning och sparar low kicks och liksom tuffa skitduktiga också, så jag vill liksom försöka blanda lite av allting för att försöka komma...
Om jag ställer frågan så här, vad vill du ha för egenskaper som förebild? Vad vill du? Det är ju uppenbarligen det är väldigt många inom thai-boxningen. Den är inte jättestor i Sverige. Vad är det, 6 000 personer som tränar thai-boxning? Ja, alla vet vem du är i alla fall.
Cirka 7 000, men den siffran har ju ökat och brutalt på senare åren. Och sen så är det ju också lite grann om en mörkersiffra, för det är ju inte... Det handlar om de siffrorna man presenterar. Det är så många som medlemmar som gymmen... deklarerar, alltså betalar.
Det är en annan grej. Men för att komma tillbaka till det som jag ville säga är att alla vet ju vem du är. Liksom. Du är ju en förebild, det är ju ingenting som man väljer själv. Mm. Vad vill du liksom ha för egenskap som du vill att folk ska säga? Åh, Sanne, han är så skön för att han är så ödmjuk. Eller det. Han har så schyssta sparkar. Eller vad är det liksom som du vill
det
ha?
Enda, eller det viktigaste är det där för mig är att folk ser att jag är äkta. Mm. Att inte jag försöker vara en förebild för att vara en förebild. Förstår du? Det är väldigt viktigt för mig. Alltså, som sagt, vi snackar om fest och sånt där. Jag tycker det är kul. Det står jag för och jag vill ändå kunna vara äkta. Exakt. Jag vill vara äkta. Jag vill inte så här, jag har fått folk som skrivit till mig så här, Kösen, jag har skitkört på träningen 15-16 bass eller 18 eller vad som helst. Vad borde jag göra? Då hade jag kunnat skriva så här, men fortsätt träna hårt, kommer komma dit du vill. Vem skulle inte skriva så? Men jag skrev så här, vet du vad? Ta en paus. Hoppas från botten av hjärtat att du kommer liksom få tillbaka suget. Om inte det kommer, tvinga inte dig själv till att älskar det, för det kommer aldrig gå bra. För jag vet hur jag funkar. Om jag blir tvingad till någonting, då kommer jag bara säga så ska man gå därifrån. Men så att folk tror, jag tror i alla fall att folk vet att jag ändå är ärlig när jag säger det jag säger.
Hur är du på sociala medier då? Är det liksom, det är ju väldigt, det är ju som en, så gör ju nästan alla. Ja. Är det liksom bara de fina sidorna som du visar?
Nej, verkligen.
Fina formbilder, verkligen fina inte. Liksom.
Alltså det där också är alltså viktigt för mig att vara genomskinlig liksom. Inte, jag kan lägga upp, jag skrev det på Facebook för några veckor sedan när jag blev lack på folk som snackade skit om mig och träningen och sånt där. Jag kan lägga upp bilder där jag från ett träningspass, men jag kan lägga upp de bilderna ett år. Och så kan jag leka som att jag är världens bästa form. Och jag kan lägga upp bara festbilder, men jag tränar bara. Förstår du?
Det visar bara hur lite
exakt,
du säger.
Folk ser inte, de hör bara det och de säger vad de hör. Så att sociala medier, alltså alla som kollar... Alla, det finns ingen som lägger upp negativa sidor på sig själva. De lägger bara upp några flashar på båtar.
Nej, man är inte så sugen på att göra det.
Men, och det är, du vet, folk måste ha självdistans. För du kan inte leka baller hela livet och inte ha en öre. Alltså inte ha ett öre på kontot innan lönen liksom. Alltså du vet. Och det är bara en falsk verklighet liksom. Och jag gillar inte det.
Det är svårt det där. Alltså jag som är, jag är ändå vuxen kan bli lurad liksom, vad fan. Alltså man lurar sig själv omedvetet tills man liksom bara, fan skärp det nu Amanda. Så där jävla bra har inte folk det.
Nej, det är klart att Snapchatten är i Monaco och inte när du sitter och deklarerar.
Nej, precis så.
Alltså precis så där. Exakt. Det kommer inte till Snapchatten när du står och lagar makaroner och alltså förstår du. Folk väljer ju vad de vill visa.
Försöker du... Jag kan tänka mig att du har många fans, ganska många unga fans som ser upp till dig jävligt mycket inom den sporten du håller på med och så vidare, eller sport överhuvudtaget. Försöker att alltid ta dig tid och svara folk, eller kan du bli så här, fan jag pallar inte? Alltså, jag vet ju själv, jag personligen, men vi har ju en kompisrelation, att jag får ju ta en kölapp ibland för att få ta på det. Stå utanför dörren och kränka på honom. Nej, men alltså, du kan, men du jobbar ju nätter. Du tränar dagar. Alltså förstår du, det blir så här. Och sen kanske man inte pallar helt enkelt. Men alltså, försöker du alltid ta det?
Jag får inte mycket så. Utan det jag får, försöker ju självklart försöka svara på. Alltså, det ska inte leka som att jag får 1000 mejl per dag. Det är inte det. Utan bara att det är klart jag försöker. Och om någon frågar någonting så kommer jag försöka svara. Liksom. Men om jag märker att det är någon... Alltså, eller inte om jag märker. Eller, ibland orkar jag liksom inte svara. Men självklart ifall någon skriver någonting viktigt och... Alltså då kan man ändå ha en ganska stor inverkan på.
Kommer det mycket sånt här eller?
Alltså någon eller några i veckan kanske.
Har du blivit stalkad någon gång?
Inte vad jag vet.
Av
inte vad jag vet.
Men det värsta av allt att när jag skriver på Facebook-chatten så ser jag att jäveln har läst. Ja, men ingen svar. Förlåt bror, jag hade ingen kontakt i en fucking månad. Nej, men det jag menar är att i alla fall småkisser. Det är ju sjukt viktigt också, för man är ju en förebild.
Exakt, det är en viktig sak liksom att de... Med alla sociala medier nu, folk gillar det att komma nära sina idoler. Och så här, om jag kan vara, om jag har äran att vara någons idol, då är det klart jag vill respektera det. Eller inte respektera, utan då är det klart jag värdesätter det.
Mm. Jag vet ju själv, anledningen till att jag frågar, jag vet ju själv, vi har ju många ungtuppar här på gymmet som också är så här: shit, känner du Sunny?
Alltså de kommer typ känna på den här stolen.
Ja, men det blir lite så där. Jag sitter och luktar på stolen.
Inte jag alltså, inte jag. De andra.
Om du fick snabbt, spontant, utan att tänka så jävla mycket, nämn tre grejer som är jävligt positivt med dig. Sen ska du också nämna tre grejer som är mindre positivt med dig.
Eller provocerande.
Där det är provocerande för närliga, för andra människor.
Tre positiva grejer.
Mm.
Snygg, sexy singel.
Det är det här jag menar. Shit, var det snabbaste svaret.
Hur många könsdomar har du haft?
Vad är det för fråga?
Vad är de tre negativa sakerna? Det är
125 stycken. Hur många kan man ha?
Okej, seriöst.
Nej, men alltså, positiva saker är att jag nu för tiden i alla fall alltid är rakt på sak och ärlig. Förut har jag varit så konflikterad.
Är det mognadsfråga?
Eller bara att jag är trött på folks skitsnack.
Mm.
Då går jag upp och säger, vad fan är det någonting? Så pratar med mig istället för att babbla. Det är en grej som jag har, som har vuxit liksom fram hos mig, som jag uppskattar för mig själv väldigt mycket. Att jag inte pallar med bullshit.
Mm.
En till positiv grej är väl att när jag, alltså när jag vet att jag har match och jag tränar, så tränar jag fan mig tills jag stupar, inte halvdant. Mm. Och det kan alla mina tränare liksom intyga. Molle som var med sen min första match. Och Lex som var med i 5-6 år nu typ.
Mm.
De vet att jag tränar hårt när jag tränar. Och lägger inte 50% utan lägger 150%.
Det händer
ju med. Ja, exakt. Mm. Och sen en till positiv grej tror jag är just det här med balans för mig. Nu i sommar så har jag jobbat mer. Jag har inte gått någon match. Jag har inte tränat nästan någonting. För att jag vill ha det här suget och vilja träna och älska och vara på träningen och inte gå dit för att jag måste.
Och då vet du att du funkar som person. Du måste ha en liten paus.
Exakt, balans med allting. Alltså då, jag har jobbat mer och jag har festat och jag har käkat middagar. Jag har varit utomlands, sitter dit och gjort massa grejer. Men det hjälper mig för att jag vet att då kan jag koncentrera mig inför nästa. Mm. Du vet.
Du sätter inte någon press på det.
Nej, exakt.
Så här, shit, nu har inte jag tränat på 2 veckor. Nej. Och
jag får ångest, jag ser i magen, men det är bara...
Nu vill vi bara låta bli att titta.
Ja, nej, exakt. Bara 12-pack.
Nej, så de tycker det är en grej som jag värderar högt.
Mm. Tre grejer med dig som du vet kan provocera andra människor eller som är negativ med dig. I alla fall mindre bra. Vi är människor, det är någonting måste du ha.
Alltså, jag vet inte, alltså, jag tar mycket plats. Det kan många störa sig på.
Mm. Gör du det medvetet?
Nej, det tror jag inte. Inte vad jag vet.
Du är sån som person.
Ja, jag tror det. Jobbig människa. Jävligt jobbig människa.
Ja, men jag känner igen. Tror både jag och Rodde också är ganska jobbiga människor.
Man syns alltså, mycket, tror jag.
Vissa kan ju tycka att det är kul. Vissa, eller om man gör... Man märker, jag tror att man märker på folk direkt om du ser att någon försöker göra sig liksom syn...
Alltså, onaturligt.
Exakt, då ser man det. Så jag tar liksom mycket plats och tycker att det är kul. Alltså, och synas och så, men på rätt sätt, hoppas jag. Och sen så har jag... Förut varit väldigt konflikträdd och det har fuckat många relationer för mig. Jag har inte pratat med folk liksom, utan det har bara gått och sen så eskalerat, så har det brustit.
Gott att vara irriterad liksom.
Ja, exakt. Mm. Saker blir större och större och så blåser man.
Men där är du inte längre, säger du?
Alltså, jag försöker. Jag jobbar
det är någonting du jobbar med.
Varje dag. Mm. Det vet jag ju själv. Ibland skäms jag mig själv för att jag inte vågar liksom ta vissa konfrontationer.
Mm.
Och sen så är det väl... Ja... En sak som kan... Jag vet inte, alltså det... Jag tänkte säga att, så här, att jag inte riktigt 100% känner mig hängiven till sporten alltid. Men samtidigt så... Min sport... Eller, jag älskar thaiboxning, jag har valt. Det kan jag säga. Men min sport kan inte försörja inte mitt liv. Alltså det, folk kommer till mig och bara, men varför satsar du inte? Jag bara, men dra åt helvete. Säg inte mig att varför jag inte satsar. Jag satsar sönder mig, men jag kan inte. Alltså. Mm.
Jag har till och med hört faktiskt en boxningstränare säga att han kan inte råda sina de som han tränar att satsa. Nej. För att de kommer liksom offra hela sitt liv och sin inkomst för någonting som de inte kan leva på.
Exakt, så måste man tänka på framtiden och jag vill inte ha 10 000 månader liksom för att jag har gått några matcher framtiden. Alltså, man måste inte tänka längre.
Sen när man får de där pengarna vill man ju sätta sprätt på dem där.
Exakt, det är väldigt lätt att göra.
Vi inte göra en budget.
Svårt att tjäna pengar, lätt att bränna dem.
Hur mycket... Precis. Vad är det du har tjänat som mest på en fight? Vilken fight var det?
Det var ju Glory-turneringen tror jag. När jag kom till semifinal då fick jag 130. Och jag bara, wow, vilka pengar, men det är liksom inga pengar egentligen.
Det beror på vad man väljer att göra med dem. Vad gjorde du för någonting?
Jag var i LA i 3 veckor.
Du var ju där din slogan, käkade upp allting.
det var pengarna de ville ha.
Nej.
Jag förstår.
Vad har du, om du fick nämna en fighter här i Sverige som du tycker så här, wow, shit.
Alltså senast
som intresserar dig jävligt mycket.
Senast har jag Samuel Bark som bor i Thailand och tävlar mycket i Australien. Han har imponerat mig jättemycket. Han liksom ger livet till det och kör hårt och jätte mentalt och mycket hjärta liksom. Han har imponerat mig väldigt mycket. Och sen så en snubbe som heter Kostas. Skitduktig också, jättefin stil, lurig. Jätteduktig, ung också. Och sen David Tamer är liksom den som jag respekterar mest av alla svenska fighters.
Sofia.
Alltså, självklart Sofia. Hon är mitt gym. Hela mitt gym är liksom... Det är,
jag är sjukt imponerad av Sofia. Alla, men det är alla liksom. Det
ja,
är,
alltså, själv, ja. Sofia, hon får inte alls den äran som hon förtjänar egentligen.
Ja, men då flikade jag in det här. Då.
Ja, men alltså... Men just för att jag vill att hon ska... Eller jag vill ju, eller hon vill säkert också det, men få större matcher. Alltså, mästerskap är ju självklart asbra, men jag värderar liksom proffsmatcher mot samma människor. Men alltså, för de som ställer upp i amatör-VM, det är inte amatörer, det är proffs, riktiga proffs. Kulebin, 14 världsmästertitlar vad han har. Han är med där också liksom.
Om Sofia vore en kille samma vikt som du, skulle hon spöra dig?
100%.
Tror du?
Ja.
Är det skillnad på killar och tjejer, tycker du?
Ja, självklart. Ja, alltså nu ska vi inte göra en sån fråga, va?
Men... Jo, ja, det är viktigt för mig.
Alltså, ja, självklart. Om jag möter en 70 kilos tjej så är det ändå... Så är det, jag tror i alla fall, nu kommer folk hata mig.
För det är skillnad.
Nej, det menar inte jag. Jag är helt med på att det är fysiska skillnader. Ja. Men jag tänker på uppmärksamheten. Vad det finns för matcher, vad det finns för möjligheter.
Det finns inte lika mycket tjejer. 70 kilo inom män, det är ju liksom största viktklassen i världen där det finns fest utöver. Tjejer så är det inte riktigt samma sak. Alltså, UFC har ju börjat få väldigt många och bra thai-boxar som har gått över till MMA. Men jag tror liksom inte det finns samma utsträckning av valmöjligheter och få bra matcher liksom.
I framtiden kanske?
Ja, alltså det är ju, alltså Sverige har ju liksom gått asbra för tjejerna. Och det är
herregud, sjukt imponerande. Hur många VM-guld var det nu? Jag var nere och tittade men jag kommer inte ihåg. Det
Sofie, var ju fyra tjejer, va?
Ja,
och en kille.
Ja. Och det är ju asgrymt.
Ja.
Så att det är liksom, det växer hela tiden. Och sen så mer tjejer börjar komma och träna oss. Alltså så har vi typ 25-30% av klubben är tjejer.
Vi har också sett en sån ökning. Ja. En grym ökning.
Folk är rädda för det innan man kommer hit. Men sen om folk pratar om att fan, det är asskön stämning här. På SSMT eller på Odenplan eller var som helst. Då kan de våga komma ner. Du vet, jag har fått folk som kommer ner och bara, min tränare, han tvingade mig att sparras med honom första gången och fick slag i ansiktet. Det var inte så kul. Jag bara, men han var ju dum i huvudet. Du ska inte sparras förrän du ville och du känner dig bekväm i det.
Jobbar ni någonting för att främja tjejer inom sporten? Vi har ju till exempel tjejgrupp på lördagar här som vi gör. Har ni något sånt?
Nej, vi gör inte det. Jag tycker att det är självklart asbra med tjejgrupper, men jag tycker också att det är roligt och bra att alla liksom tränar tillsammans. Så att det inte blir...
Jag ska vara helt ärlig. Jag och Rodde bollar ju mycket idéer och så här. Och när han skrev till mig så här, ja, men vi borde starta en tjejgrupp. Och då tänkte jag så här, jag anser mig själv vara feminist. Och då tänkte jag så här, wow, nej, varför ska vi hålla på och dela upp? Och varför det? Ja. Nej, det är inget bra. Men nu är jag typ den som talar mest gott om tjejgruppen. För jag tycker att det är så nice.
Det kan ju vara lite läskigt så här när test och snubbar står och slår och sparkar. Inte för alla, men för vissa.
Alltså jag har fått rätt mycket stryk, det kan man säga.
Ja, men jag tycker det är nice att få stryk. Men vissa men kan tycka att det är skönt att träna med bara tjejer för att killar kollar eller bara... Jag vill ju se, när jag håller passet, jag vill se folk svettas och vara röda i ansiktet, liksom som jag, du vet. Jag vill inte någon så här, som mitsar och slänger med håret. Och det är just det liksom man verkligen vill få bort, att folk ska bli som sitt.
Men det gör vi inte på tjejgruppen, ska jag säga. Det är också, du får komma och titta någon gång. Fast då blir det väl helt utfokus här.
Ja, det tror du också är för att det bara är tjejer då. Förstår du? Någonstans tror jag det. Att man känner sig bekväm då också. Så att det är en bra grej vi kanske ska tänka på klubben. Jag kan hålla de passen.
Ja. Är det sant att du alltid instruerar naken? Alltså bara med kort.
Sidekick allihop. Nej.
Om jag tränat... Så att ni håller tjejpasset i bara överkropp.
Ja.
Nej, jag brukar hålla med en t-shirt. Om jag tränat innan, då, eller om det är så mycket folk, då kan jag ta med tröja. Men det är mina jobbarkläder.
Ja. Ja, men så är det ju. Och det är väl lite det som är charmen med thai-boxningsklubbar också.
Ja.
Jag har ju bara hållit på mycket med thai-boxning, men det är inga konstigheter för killar att träna bara över kropp. Nej. Det är skönare. Alltså det är ju så. Man blir så jävla lökig, man svettas jävla
exakt,
mycket.
Exakt.
Vad har du för utmaning som kommer härnäst då? Har du någonting planerat?
Det är Tokyo ändå. Det är K1.
K1, Tokyo.
Ja. Så då går jag...
Ska du knocka Sato igen eller?
Ja, jag ska... Nej,
tredje gången.
Nej, det är en kille som heter Kido. Jag tror att det är han jag ska möta. En veteran liksom. Han har med länge och gått mycket MMA också tror jag. Duktig fighter och bra utmaning.
Så jag börjat nu, har börjat träna. Eller körde mitt första pass i förra år med Lex. Mm. Han bara backade och bara, what happened to you man? For you champion.
Det är din coach eller?
Ja,
följer han med dig då till Thailand
exakt,
eller?
Han och Molle. Mm. Eller antingen så hänger Molle med mig till Thailand och är där med ett tag. Sen så åker vi till Tokyo och så kommer Lex dit och så åker de till Tokyo direkt.
Mm.
Så
jag tränar själv. För träningen har du ju ändå när vi är i Thailand. Mm.
Och det är så här, jag kan träna med, alltså det är för mig Molle och Lex, de har tagit mig dit här också. Men för mig är det så här fokusen och det mentala att vara i Thailand liksom och bara...
Ja, det är en speciell grej. Jag har varit i Thailand och tränat också. Det har ju Rodde varit flera gånger. Mm. Och jag tror att alla som har varit i Thailand och tränat kan hålla med om att det blir en annan grej. Exakt. Men det är ju vad du än gör om du åker hemifrån. Det är väl därför folk har sommarstuga för att du ska slippa tänka på disken.
Exakt.
Den grejen.
Vart hittar man dig?
Vad menar du?
Hur får man kontakt med dig?
Om du skulle vilja ha det.
Facebook, Instagram går också.
Vad heter du på Instagram?
Sunny Dahlbäck.
Facebook.
Sunny Dahlbäck. Ja, Odenplan Fight Gym går mejla dit också.
Ja. Det är odenplanfightgym.se hemsidan eller?
.com eller? Oj, .com. Shit vad dåliga.
Så googla så kommer man in.
Ja. Googla Odenplan Fight Gym så kommer man
in. Fan vad grymt. Nu har jag lyssnat på mitt andra hem.
Mm. Hittar oss på Facebook och Instagram.
Hittar oss på Facebook. Mm. Namnet där är mitt andra hem. Vi har även en mailadress, info@mittandrahem. Shit, nu är vi trötta.
mittandrahem@theboxhaninge.se.
Fan vad grymt, tack för att du kom Sanny.
Tack som fan.
Tack som fan
för att du tog dig tid och kom hela vägen hit.
Självklart.
Det var väl inte mer än så. Nej. Vi är klara med Sanny Dahlberg.
Shit! För den här gången.
Jag klarade mig. Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.